Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Då börjar vi med att säga då god jul här, för detta kommer att skickas ut på julafton till mänskligheten.
Ja. God jul.
God jul. Och då undrar man ju lite så här med julafton. Vad är dina tankar, spontana tankar när jag säger julafton?
Det är liksom maten, familjen och paketen.
Paketen. Mm. Jag har ju då en son som jag tycker väldigt liksom illa om julen.
Ja.
Jag tycker julpyntning, det är bara, alltså det är så mycket, jag kan, det är liksom, vad ska jag säga, det är som att det hotar mitt tänkande på något sätt, att man och att man måste, det är som att man sugs in i det här.
Men varför hotar det ditt tänkande? Vad är det
liksom? Alltså det är någonting med att man liksom ska hänga upp olika grejer. Och sen ska man gå runt och vara så att god jul, god jul. Och sen så liksom bara. Och sen så är det bara helt plötsligt så. Det blir liksom en sån enorm hets. Mm. På något sätt. Och sen så liksom. Och sen så ska man bara ta ner alla de här grejerna och packa ner dem i en låda. Det är så onödigt på något sätt. Mm.
Nej, men jag kan faktiskt förstå vad du menar.
Ja.
Jag var väldigt julig av mig när jag var liten.
Okej. Okay.
För då hade jag alltid en ljusstake i mitt rum.
Ja.
Och sen så fick jag.
Det är något med de där ljusstakarna, de är onda tror jag.
Och sen så brukade jag få en chokladkalender om jag hade tur.
Ja.
Och sen såg jag väldigt mycket fram emot julafton och presenter.
Ja.
Och alltså när jag var typ 4 så smög jag liksom under granen och försökte skaka på alla paket och gissa vad jag skulle få liksom. Mm. Så att det var väldigt mysigt så. Och sen så tyckte jag att det var så jobbigt i min familj, för att man behövde vänta ända till kvällen. Vi brukade inte öppna paket förrän typ klockan 8 på kvällen.
Mm.
Men det var ju en stor lycka. Samtidigt idag så känner jag att det lärde mig att vänta, om man pratar om det klassiska marshmallow-experimentet.
Mm.
Som då har visat sig att om man som 4-åring klarar av att vänta 15 minuter på att få en till marshmallow, så går det bra för en i livet.
Oj!
Ja.
Det var dramatiskt.
Och det kanske var det som liksom gjorde min lycka. Att jag var tvungen
du övade upp dig, okej.
Ja, precis. Och fick vänta ända till klockan 8 på kvällen. Och mamma skulle typ stå och diska klart allt i köket och sådär. Och man bara, men kom igen nu, liksom så.
Mm.
Men sen när man fick den där presenten så blev man ju väldigt glad och så. Men sen så känner jag att jag har blivit lite såhär mättad på julen. På äldre dagar. Just för att jag tycker det här som du säger. Det är så mycket hets och folk stressar och man ska köpa saker. Och jag tycker så här att, nu låter det klyschigt, men det som man verkligen behöver kan ju inte köpas för pengar.
Nej.
Och det vore trevligt om man liksom koncentrerade sig mer på det.
Mm.
Än på allt annat. Däremot måste jag säga att nu har jag en julstjärna. Som jag tycker väldigt mycket om.
Den, som du har i fönstret där.
Ja, och den ger ett väldigt fint sken. Och det tycker jag faktiskt är otroligt mysigt.
Mm.
Så här, när man vaknar och så bara liksom tänder man den. Mm. Och så blir det så här, ja men det här mörka med det skenet. Och sen så tycker jag om ljus.
Mm. Jag kan känna att jag är väldigt påverkad av den här Fanny Alexander-filmen. Då firar de jul och det är så fantastiskt. Och det är massa människor, det verkar så roligt och häftigt. Och det på något sätt har man ju sett många gånger den där julen och Jarl Kulle och alltihopa det där. Och Pernilla August som är älskarinnan. Mm. Och så på något sätt så, det har ju aldrig hänt i verkligheten.
Nej.
Det har aldrig varit i närheten av att det är så här 30 människor på julen och alla verkar tycka det är roligt att träffas och spännande. Det var alltid liksom, hemma hos oss har det alltid varit liksom, vem ska komma, då kommer den och den och den och så sitter du. Ja, få stackare. Alltså blir aldrig den där liksom kritiska massan.
Nej.
Och där man liksom, om man jämför dem med nyår, så där kan man ju på något sätt konstruera en kritisk massa genom att bjuda in lite mer. Men det är någonting med att det är liksom, på julafton så rannsakas familjen.
Mm.
Vad är familjen? Och då är det lite så här, jaha, sitter man med sina hackor och det är långt från en trumf alltså. Så att jag är lite...
Men det var ju lite, det är lite inne på det här ämnet som vi pratade om förut. Är blod tjockare än vatten?
Mm.
Och jag tycker inte riktigt det.
Nej.
Och jag har firat ganska många olika jular. Mm. Alltså med min familj, men sen med andra familjer. Och den roligaste julen som jag inte haft i min egen familj var i Frankrike. För då var vi kanske 20 pers i alltså typ ett jättestort hus. Mitt ute på landsbygden. Och så var det några hundar. Och det var, ja men du vet, massa kusiner och... Så här, och det var så himla mysigt. Och alltså det var alltså en idyllisk jul på det sättet. Och det var liksom en öppen brasa. Och man liksom jobbade för, hur ska jag säga, nästa måltid. Så här, att alla hjälpte till för frukosten. Och sen var det lunchen och sen middagen och sådär. Och sen däremellan så jobbade man på att liksom hålla brasan vid liv. Gå ut med hundarna, spela sällskapsspel, charader, biljard. Och så det var faktiskt väldigt idylliskt. Och i år så ska jag då fira jul med min affärspartner och bästa vän.
Ja.
Så att våra familjer ska slås ihop. Och det tycker
spännande.
Jag, ja, det är väldigt mysigt. Och jag måste faktiskt säga att jag har också själv bjudit in vänner till julafton under mitt liv. Så, här. Så att jag, när jag gick i gymnasiet till exempel, så hade jag en bästis som inte firade jul. Och då tyckte jag så här att men då kan ju hon fira med mig liksom. Mm. Så då bjöd jag in henne. Och sen när jag gick på läkarlinjen så lärde jag känna en tjej som inte hade någon familj i Sverige. Så då bjöd jag in henne så här. Så att jag har bjudit
Du har tagit tillfället i akt att vara lite god helt enkelt på julafton.
Ja, men inte bara det. Utan jag tycker om att man liksom samlar andra människor. Mm. Alltså... Isabel brukar säga att jag är som en sån här border collie som liksom samlar ihop alla får som finns och samlar dem till en plats. Och så känner jag. Jag blir så här glad när många människor som jag älskar är på samma plats. Och då spelar det ingen roll om det är blod eller inte liksom. Så att jag tycker att det är väldigt kul. Samtidigt som jag hade den här diskussionen med en vän som berättade att i hennes familj skulle det vara helt otänkbart att ta in någon annan liksom. Och hon är själv väldigt social, men hennes syskon är inte det. Så att de är typ såhär, åh vad mysigt det är att vi bara typ ska vara familjen. Medan hon själv är en sån som skulle kunna bjuda in människor. Men sen så, jag tycker också det är viktigt såhär att, alltså ingen människa ska vara ensam på jul. Alltså, jag vet inte, jag tycker alltid att det är viktigt att bjuda in människor och ta hand om varandra.
Okej. Ja. Vi hoppas att alla som lyssnar på det här på julafton då har det bra. Och nu så ska vi köra igång med första ämnet.
Ja.
Känns det bra?
Mm. Ja.
Då tänkte jag att vi skulle knyta an till en debatt som pågick här lite för några veckor sedan.
Ja.
Och det var ju så här då att författaren och teologen och jag vet inte allt vad hon är, Ann Heberlein, som för övrigt är en kompis till mig.
Ja.
Hon skrev en krönika i Fokus som handlade om godhet.
Mm.
Och den här krönikan då, för er som inte minns den, så var det så då att hon hade varit och fixat sina ögonbryn för typ 300 kronor.
Mm.
Och sen så var det då, gick hon där och så, liksom, ja, men hon var väl nöjd med ögonbrynen.
Mm.
Och då när hon gick därifrån så var det någon som gav pengar till en tiggare.
Mm.
Och då skrev hon en krönika om att det var liksom fel att köpa sig godhet.
Mm.
För hon tyckte då att den här personen som gav pengar till tiggare köpte sig godhet och på något sätt... vad ska jag säga, köpte sig fri.
Mm.
Men att i det större perspektivet så var ju det här med godhetsköp, det vill säga att man ger till tiggare, det var ju felaktigt, för att egentligen så de här människorna som får pengarna, de hade haft det bättre om de hade stannat i Rumänien och sett sina barn, satt sina barn i skola.
Mm.
Och jag måste ju säga att jag är lite skeptisk till Ans tanke, för att jag har ju ändå någon slags, alltså på något sätt så, vad ska jag säga, ögonblickets magi kan jag känna ändå är en liksom, jag tycker ändå att det är man kanske köper sig godhet, men det är ändå vad ska jag säga, en helig känsla. Det finns något, nu när vi är på julafton, något lite religiöst över det hela. Vad är din syn på, samtidigt som man måste ju också erkänna att de här människorna som kommer hit, det är ju liksom ingen långsiktig hållbar lösning för dem. Alltså, kort sikt och lång sikt. Ja. Vad tänker du?
Jo, men jag tänker så här. Att det finns något som heter warm glow. Inom neurovetenskapen. Och det handlar helt enkelt om att när vi ger någonting till någon annan. Då aktiveras belöningssystemet. Och det är det som gör att vi känner oss bra. Och som också gör att vi vill ge. Och uppmuntrar oss till att fortsätta ge. Så det här är liksom en biologisk mekanism. Som uppmuntrar att vi ska vara generösa. Och det ser man ju som sagt. Alltså, oavsett om du ger pengar. Eller om du skulle ge mig en kaka. Eller liksom så. Så fort vi ger någonting. Så känner man ju det här varma i hjärtat. Så att på så sätt så är ju ingenting liksom finare eller fulare än någonting annat liksom. Och för oss människor så är det ju bra att ge. Vi mår bra av att ge och mottagaren mår bra av att ge. Eller ja, precis.
Men hon som får kronorna i koppen måste ju ändå...
Förlåt, ja det var det jag menade. Ja, så att på så sätt är det ju bra med att ge. Sen så vet man ju också att om man ger någonting så sprids det i tre led. Så att det betyder ju att om du är snäll mot någon så kommer liksom tre andra människor också få ta del av den godheten. För det betyder att människor på vägen kommer liksom också bli generösa för att de har mötts av godhet. Så på så sätt så är det ju bara bra att ge. Sen så diskuterar man, kan man ge utan warm glow? Och då...
Vad menar du? Okej, fuska.
Ja, och då menar man helt enkelt, kan man ge utan att känna den här känslan? För att egentligen är det ju på egoistiskt bevåg
som vi ger. Ja, det var ju lite det som hon var inne på sin krönika där.
Och det är ju liksom helt korrekt. Och då är frågan så här, kan man ge utan att känna det här? Och då har man sett att det finns några speciella individer som till exempel donerar en njure till en främling. Men som sen själva vill vara anonyma. Och det är ju liksom en stor akt av godhet att göra det. Och då försöker man helt enkelt utreda så här, men vad är det som får de människorna att ge? Får de också den här belöningssignalen eller är det liksom mer någonting kognitivt, alltså någonting tankemässigt och principiellt som gör att de ger? Och det diskuterar man fortfarande. Men jag tycker generellt sett att man kan aldrig vara för snäll. Och nu kommer jag, förlåt, jag är väldigt klyschig. Men jag tycker faktiskt att världen har blivit väldigt hård i dessa dagar. Och det har vi också pratat om tidigare. Det är ganska mörkt och vi liksom är ganska främlingsfientliga. Och vi ska gruppera oss på olika sätt. Och ja, det pratas om så mycket ont och dåligt i världen. Så att ge någonting och att vara en snäll människa är något jag rekommenderar.
Du rekommenderar
och uppmuntrar
det.
Ja, för en bättre värld.
Nu på julafton då, finns det någon liksom, vad ska jag säga, min son, han kom till mig och så sa han så här: mamma har köpt 5 julklappar till mig. Du måste köpa lika många. Och jag är ju, jag vill egentligen typ köpa en julklapp till honom. Hur många julklappar kan liksom hjärnan ta emot så att säga?
Och då återigen om man går och pratar om belöningssystemet så är det ju så här att det mättas. Så att på samma sätt som den första tuggan av en chokladkaka är den godaste. På samma sätt är det ju med julklappar. Att den första liksom klappen är den allra liksom härligaste.
Det är konstigt, jag försöker förklara det för honom också. Att 5 julklappar räcker bra. Men jag kunde minnas på julafton själv att man fick liksom... Man fick lite olika grejer och så på slutet skulle man alltid få någonting som var väldigt dyrt och fint.
Det är grand finale.
Grand final. Och det var något år som jag inte fick någon sån present som jag tyckte var grand final. Och då blev jag jättebesviken. Och då kom jag ihåg att min pappa blev jättearg på mig för han tyckte du har ju fått en massa. Han blev liksom jätteförbannad och jag blev liksom... Och jag önskar liksom att jag liksom... Att den sorgen, alltså det är någonting som jag kan fortfarande recall. Och liksom det här, jag kan också skämmas för nu i efterhand. Men vad var det som var, och jag har tänkt mycket på det efterhand nu. Varför var jag så besatt av vissa liksom, att få den där stora presenten som på något sätt.
Mm.
Och det var nog väldigt mycket tror jag också att jag skulle liksom visa upp den för andra i skolan. Jag skulle visa mig liksom.
Mm. Märkvärd.
Ja, märkvärd. Det var någonting. Ja, det är en hemska saker. Alltså.
Och det där måste man ju också ha koll på när man ger. Att det handlar om förväntningar, precis som du säger. Att om du har förväntan att du ska få värsta stora julklappen, liksom, och så får du inte det, då blir du besviken. Medan om man sätter förväntningen att om jag kanske bara kommer få ett par strumpor, och sen så får du liksom en ny dator. Då har man ju liksom gett den här positiva överraskningen. Och på något sätt är det faktiskt det som triggar mest belöning i hjärnan. Så att jag skulle säga att det behöver inte nödvändigtvis vara liksom den dyraste presenten, men den största överraskningen. Att det kanske är det man ska klura ut istället. Ja. Men sen så tror jag också att det är bra om man tänker att man ska hålla sina receptorer fräscha.
Ja.
Ja, att man då inte ska få den här tillvänjningen av massa julklappar och liksom allt det här överflödet. Utan håll det mer liksom tight.
Så jag kanske kan som pappa då, vad ska jag säga, tjäna eller vinna eller någonting sånt på vara svinaktig ända fram till julafton och sen komma med några okej procent och då kommer han ändå bli lite nöjd sonen då för att han ändå fick någonting han kanske inte förväntade sig någonting.
Ja, så jag skulle precis, jag skulle sänka förväntningarna.
Ja, okej.
Och sen överraska.
Ja, han är ju listig också. Han pressar på det, han tänker, han har en plan här med presenterna kan jag lugnt säga.
Så. Ja, men vi ser hur det går då.
Ja, vi får spännande. Vi får återkomma till detta ämne.
Ja.
Men jag vill avslutningsvis säga så här att jag har ju börjat smila upp mig mot folk mer.
Ja.
Och jag måste ju säga att det blir ju en väldigt, alltså den här godhetsspiralen som du pratar om. Och jag skulle tycka att det var hemskt. Alltså jag kan känna, jag ger inte själv till tiggare så jag ska inte liksom sätta mig på för höga stolar. Men jag kan känna att liksom, jag gillar inte bilden av mig själv när jag går förbi. Jag gillar inte att det är den bilden som man lär ut till sina barn heller. Att man, att man kan ignorera en annan människa. För att i grunden så är ju det
hemskt
och jag tycker att liksom, men vi, alltså på något sätt är det som att man, i närsituationen har man ändå ett ansvar för det som händer. Ja, men du, vi går vidare känner jag till nästa ämne.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, Katarina.
Ja.
Du tänker på dina principer.
Ja, precis.
Berätta.
Jo, men det är ju så här att jag har liksom, vad ska man säga, som omedvetna principer som guidar mig väldigt hårt i.
Omedvetna principer?
Eller alltså, det jag menar med det är att jag tänker inte på dem som mina principer. Mm. Utan det är mer liksom värderingar som finns i mitt hjärta som guidar mig. Och de skapar känslor i olika situationer. Som gör att jag beter mig på ett eller annat sätt. Det är det jag menar med lite mer omedvetet. Men de är ju ändå medvetna när jag börjar tänka på vad är det som faktiskt styr mitt beteende.
Och vad är din viktigaste princip då?
Det är att vara den bästa människan som jag kan vara. Och det hänger ihop med att liksom göra sitt bästa också. Men om man säger
det känns lite idrott över det här. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Bäst är ju liksom en idrottsterm.
Ja. Men jag var ju lite gymnast när jag var liten. Och höll på med idrott i 10 år. Alltså från det att jag var 4 till 14. Så att det kanske satt
jag läste en artikel häromdagen i tidningen.
Ja.
Om, det var en utrikeskorrespondent i Dagens Nyheter som bor i Moskva.
Mm.
Och hon berättade att hon hade sin dotter på gymnastikuppvisning.
Ja.
Och då hade då tränaren som då var 21 år gammal gått ner i spagat.
Mm.
Och liksom, och då försökte de då få de här stackars barnen att gå ner i spagat också. Och de kunde ju inte göra detta och de skrek och sa att det gjorde ont. Och då hade tränaren sagt till dem att håll truten och le, för att nu så ska vi visa upp oss här på vår bästa sida. Ingen vill se det här lidandet som ni försöker göra sken av, utan skärp er helt enkelt.
Mm.
Och det uppfattade då den här Dagens Nyheter-korrespondenten som en slags feminism. Fast inte den feminism som vi har i Sverige, utan en slags rysk feminism.
Mm.
Känner du dig delaktig i det här resonemanget som jag pratar om? Du ler ju lite här när du hör detta. Alltså ska man, för det är ju, är det en princip då kan man säga hos dig att vad ska jag säga, inte visa upp ditt smärta?
Nej men det har jag ingen problem med. Däremot kan jag fortfarande gå ner i spagat, 32 år gammal.
Ja okej, okej. Men förstår du själva med bilden att man, alltså, det är ju, ja.
Nej men absolut, alltså jag tycker så här att man måste kämpa om man vill nå mål och resultat. Och hur ska jag säga, man har inte alltid nytta av att gnälla.
Det var lite dit jag ville komma. Det var lite det jag ville att du skulle säga. Precis så.
Det här skulle bli värsta bra citatet om du hade skrivit en artikel.
Ja, det här är liksom att vänta på det här citatet. Men så kan man säga då att det är en princip för dig att vara bäst och sen så att inte gnälla så mycket.
Ja.
Alltså du får gnälla lite till mig, men alltså, det finns ju en gräns för mycket gnäll man orkar med.
Ja, men så är det. För att, återigen, jag tycker inte att det leder mig mot målet. Och...
Men varför tror du så många i Sverige har svårt för detta? För jag kan ju verkligen känna... liksom,
alltså men jag kan gnälla ibland. Alltså vi har det så bra. Okay. Alltså vi har det så himla himla bra i Sverige. Och man behöver inte kämpa i det här landet för att komma någonstans. Eller så var det i alla fall förut. För att det finns så många system som hela tiden parerar. Och det här kände jag mycket när jag började på läkarlinjen faktiskt.
Mm-hmm.
För att då var det väldigt mycket överklass. Och när jag hade vissa av mina kursare som berättade om deras vänner som inte pluggade så mycket. Så var det så här, men alltså Kalle han är jättesöt men han är lite lat, inte jätteambitiös. Så här, men nu jobbar han på sin pappas PR-byrå. Typ så. Och i förorten där jag kommer ifrån så var det liksom så här att om du inte
känner... Fastiga PR-byråer ute i förorten.
Nej. Man fick inga sommarjobb och man fick inga liksom praktiker eller prao eller någonting. Mm. Om man inte gav allt. Mm. Och det var inte säkert att man fick någonting då heller. För att man hade inga ingångar, man hade inga kanaler, man hade inga kontakter. Så att det positiva med det är ju att man lärde sig så här, men du måste kämpa. Vill du komma någon vart så måste du ge allt.
Mm.
Och då spelar det ingen roll hur ont du gör när du ska försöka komma ner i spagat. För kommer du inte ner, då är du körd liksom. Mm. Och då är det det man får välja mellan. Alltså målet eller att vara rökt.
Hur långt det tog att komma ner i spagat för dig när du var liten då?
Nej men det gick ju snabbt, man var ju så mjuk liksom. Så att, ja.
Mm-hmm.
Nu tar det emot lite.
Men du smilar upp dig då?
Ja, absolut.
Men hur ofta går du ner i spagat? Alltså?
Nej, men några gånger i veckan.
Oj.
Ja, absolut.
Du gör det på gymmet?
Ja, precis. Så att, det är bra. Jag var lite dålig här något år. Men nu känns det som att I'm back on track.
Okej. Du, har några andra principer som du vill ta upp här nu? Det känns som att du har någon till här på din lista. Jag tittar lite på din fusklapp.
Jo, jag har faktiskt en sak. Och det är det här att göra det som är läskigt. Och liksom verkligen ta utmaningen hela tiden.
Mm.
Och det kan vara både i det stora och i det lilla.
Mm.
Så att ibland kan det vara så här, men låt oss säga att du och jag skulle ha bråkat. Mm. Och så kanske jag känner så här, fan jag orkar inte prata med Viggo liksom. Nej. Jag är så himla irriterad. Men då vet ju jag så här, att om jag ska lösa det här så måste jag prata med dig. Och då gör jag det bara. Så att även om jag känner en jättestark kraft inom mig. Alltså, åh, vad obehagligt eller läskigt eller jobbigt det här är eller så. Så är jag så här att när den känslan är extra stark. Då betyder det också att jag måste göra det extra mycket. Liksom att gå emot det. Att göra det tvärtom. För att annars kommer jag inte utveckla. Så annars kommer jag liksom inte förbättra.
Min upplevelse när du bråkar med mig. Det är inte att du liksom går ut och funderar. Verkar inte tycka det är så jobbigt då, med mig i alla fall.
Nej, inte med dig.
Jag vill ändå ha det sagt. Jag tänkte, det är en grej som jag har glömt att redovisa.
Ja,
tidigare gav vi varandra uppgifter.
Ja.
Och då, vad hette det? Då var det ju, då sa ju du till mig någon gång att jag skulle börja prata med en främling. Kommer du ihåg det? Ah, jättelänge sedan. Och då, det här, då, vad hette det? Jag tänkte bara skulle redovisa det här då. Ja, men då var det ju så här då att jag satt på tunnelbanan. Och då har jag varit och käkat, jag och Martin som har selfie-jobb. Så jag hade testat ett restaurang och sen så var jag lite trött. Så jag tänkte att men, jag går hem. Det var liksom en lördag. Och så var klockan kanske, vi säger att det var 22:30. Så var inte jättesent men ändå liksom. Och så satt jag i tunnelbanan. Och så mitt emot mig så satt det en tjej som hade varit på matmässan. Och då så sa jag det. Hej, du verkar ha varit på matmässan. Eller hon, jag vet inte om hon har sett mig på den här mässan. Vi börjar prata i alla fall. Och så pratar vi typ en tunnelbanestation. Typ från Östermalm till från Östermalm till T-centralen. Och sen så på då T-centralen så kom det då på kanske 10-15 unga killar och tjejer. Och då var det så att den här tjejen som jag pratade med, mitt mor, hon var svart. Och de här som kom på var också svarta. Så helt plötsligt var det liksom jättemånga svarta människor på tunnelbanan. Och då var det så här, hej, blablabla. Och de trodde ju liksom att vi var något par eller något sånt. Så då var det så här, hej, jag börjar också, hej, hej, hej. Så började vi liksom snacka där. Och så var det så här, ska vi gå och dansa? Och jag var så här, men klart vi ska gå och dansa. Så började, och hon var så här, men klart vi ska gå och dansa. Så då åkte vi liksom då, T-centralen, Gamla stan, Slussen. Och så steg alla av på Mariatorget. Nu går vi dansa på Marienivå. Och så bara alla där. Och då var jag och de här liksom 20 människorna då. Mest killar men även tjejer. Och de här, hon tjejen då som den var första som jag connectade med, hon var kanske lite i min ålder. Men de andra var ju mer...
De var yngre.
De skulle få dig, till och med dig, och framstå som lite äldre.
Oj!
Ja, sådär. Så gick vi allihopa till Marienivå. Och nu ska vi dansa. Och så kom vi fram där. Och då var det enorm jävla kö.
Oj.
Och då var jag liksom lite så... försökte jag dansa förbi kön.
Ja.
Men vakterna, det var ju inte som på Stureplan att de kändaste får komma först. Utan där var alla lika mycket värda. Och sånt demokratiskt system, det hindrar ju progressiv utveckling som ni förstår, kära lyssnare. Så att, ja... Men då gick jag i alla fall med den här tjejen och tog en drink på... på vad fan var det vi gick, till Folkoperan tror jag. Men det var väldigt trevligt, men det var sen som skiljer sig åt, sen som vi inte sett något mer. Men, men det var i alla fall, jag vill bara redovisa detta som ett experiment här. Att,
vad duktig du var. Ja, så då gick det ju faktiskt emot lite det här jobbiga, att såhär, oj vad jobbigt det är att prata med en ny människa.
Ja.
Som man inte känner på tunnelbanan. Och ja, det är det jag menar, det är precis det här som är min poäng. Att ibland när man har sådana starka känslor, såhär, åh vad jobbigt. Det är då man bara ska göra det, för det är då man utvecklas. Så att jag ger dig en guldstjärna,
ja,
Viggo,
för
din uppgift. Ja. Och,
det var ett roligt ögonblick var det.
Ja,
det roligaste ögonblicket var nästan när alla de här andra kom in. Och vi och bara, liksom lite som, liksom, som danstävlingen började på tunnelbanevagnen.
Gud vad härligt. Ja. Men vad tycker du om mina principer då? Om vi ska
jag är emot principer.
Ja.
Jag tycker alltid med principer... jag tror principer, min princip det är att principer hindrar dig från att tänka kreativt, alltså det låser liksom in tankarna, många människor, jag skulle inte säga att du är representativ för det, för jag tror mer egentligen så att dina principer är mer en slags värderingar. Men oftast är det ju många som säger, ja, princip så äter jag inte ost på Sturehof. Men du vet...
Alltså en sann princip.
Nej, men det är en sån princip. Alltså, jag kan tycka att vegetarianer har... Det är ju också en princip att man ska äta djur. Men jag gillar inte den principen heller.
Nej, men jag förstår.
Du...
Men jag tycker i alla fall om mina värderingar. För att de är väldigt viktiga. Och jag önskar faktiskt att fler människor... hade lite så här värderingsprinciper. För att jag tror att världen skulle vara en bättre plats då. Och om man då inte kan liksom komma på en själv, så tycker jag faktiskt att min första princip, att vara den bästa människan som man kan vara, är en bra start. Och man kan ju också göra ett litet experiment, så att man kan liksom försöka ha med sig det här i sitt hjärta och tänka på det här i olika situationer. Så kan man ju mejla in till oss på banbrytaren@gmail.com och berätta lite hur det har gått.
Ja, men då vill vi egentligen bara avsluta med att önska alla lyssnare en riktigt, riktigt god jul.
Ja, god jul.
Och hälsa tomten om han dyker upp.
Ja.
Och vi hörs igen om en vecka.
Ja.
Hej.
Hej, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.